satt och spelade väldigt mycket med sin telefon och hon hade inga pengar kvar mitten eller slutet av månaden. Hon frågade mig allt om pengar.
När jag vaknade så visste jag, alltså, jag kände nog att jag inte riktigt visste vart jag var. Vad som hade hänt. Jag visste inte om det här verkligen hade hänt, om jag hade drömt. Allting var jättekonstigt.
Och då senare på kvällen gick jag hem till Jenny. För jag tänkte, jag har ingen telefon, det har säkert inte hon heller. Och när jag kommer dit så är det två stycken som står och byter lås i hennes dörr. Och då ramlade 25-öringen ner. Jag bara, hon är nog misstänkt.
Om du frågar mig, är det här en korrekt dom? Ja, utifrån den information som är framlagd så är detta en korrekt dom.
Är du en mördare?
Nej.
Du lyssnar på Fängelsepodden, en exklusiv Podmi-produktion.
P4 Väst den 12 februari 2021.
Idag börjar rättegången mot en kvinna som står åtalad för mord på en kollega, en personlig assistent i Trollhättan i september. Kvinnan är också åtalad för grov stöld, bedrägeri och framkallande av fara för annan. Det sista eftersom mannen mördades när han var i tjänst hemma hos brukaren som var i stort behov av tillsyn och alltså lämnades utan.
Hur känns det att ta en annan människas liv på sitt samvete? Hur hanterar man en livstidsdom och en utsikt som består av en fängelsemur? Varför begicks de bestialiska gärningarna och finns det en fortsättning efter fängelsåren? I den här programserien träffar vi fångarna på Sveriges tyngsta anstalter. De vi pratar med är dömda för mord, rån och knarkhandel.
Från en intagen inom kriminalvården för att acceptera tryck fyrkant. This is a call from an inmate at kriminalvården. To accept, press hash.
Ja, det är Ola.
Ja, tjena, det var Jenny.
Personen som ringer mig är Jenny Olsson. Hon är 43 år och dömd till livstid. Jenny har sin vardag på Hinseberg. Dit åker jag någon vecka efter vårt första samtal.
Tjena.
Hej.
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 Ola.
Jenny. Trevligt.
Var vill du sitta? Här eller där?
De flesta intagna här på Hinseberg bär kriminalvårdens kläder som är anpassade för just kvinnor. Men Jenny trivs bäst i det hon har på sig just nu. Grå mjukisbyxor och en bylsig tröja.
På Hinseberg finns det ju kvinnokläder. Jag är ju inte den mest feminina tjejen du har träffat förmodligen. Jag går inte i leggings. Jag går inte i tajta linnen. Det finns även nästan som blusar liksom, i gult och allt vad det är. De där kläderna använder inte jag, utan jag har några t-shirtar, två sådana här tjocka gråa tröjor som jag har på mig och två på mjukisbrallor liksom.
Jenny har ljust kortklippt hår. Hon har en tunn silverkedja runt halsen och några tatueringar på armarna. En av dem föreställer en blå ros, en annan bokstäver som bildar ordet Football Forever, ett begrepp som damlandslaget myntade 2019. Vi sätter oss ner och jag frågar Jenny hur hennes dag varit hittills.
Väckning klockan 7. Klockan 8 så började jag laga mat till hela avdelningen. Gryta, köttgryta. Sen har jag varit och tagit emot alla varorna för nästa eller för kommande vecka då, som vi ska ha laga mat av, och frukt och grönsaker och sådär.
Är det din uppgift här i anstalten att sköta det här med maten?
Nej, vi har ett schema så att det är alltid två stycken varje dag som städar och lagar mat i hela avdelningen. Och sen har vi ju en person som sköter om själva beställningen av mat och tar hand om det, men... Idag är den personen på ett program, så att då fick jag ta över det.
Hur är det att vara här inne på Hinseberg?
Ja, vad ska man säga? Det, Det funkar. Alltså, människorna här är ju relativt trevliga, de flesta av dem. Och sådär. Värsta är väl att man blir inlåst på kvällarna och kommer ingenstans liksom förrän någon låser upp dörren på morgonen. Det är väl det jobbigaste.
Vad känner du när du hör att nyckeln vrids om?
Ofta blir det gråtande eller alltså man får lite ångest när de vrider om den här nyckeln.
Hur yttrar sig den här ångesten?
Jag har ju haft väldiga problem med att få domningar ut i armarna och ut i fingrarna. Jag har brutit ihop ganska rejält en gång. Där jag fick ha med mig tre personal fick komma och liksom ta hand om mig.
Vill du berätta om det tillfället?
Ja, jag hade fått avslag från Högsta domstolen. Och visste ju att då skulle jag ner på anstalt. Och var det liksom, det kändes som det sista spiken i kistan liksom. Att nu var det färdigt. Och när de vred om dörren, eller den låset, så då bröt jag ihop. Sen satt jag där själv i 30, 35, 40 minuter någonting. Och kände att jag klarar mig inte utan att jag måste prata med någon. Och ringde då på centrofonen och då kom det tre tjejer och satt och pratade med mig. En av tjejerna satt och höll mig i handen i 20-25 minuter. Hon frågade mig under tiden om hon kunde släppa min hand. Och jag sa att du får inte lov att släppa förrän jag säger till. Så hon satt och höll mig i handen i tills jag sa till. Helt enkelt.
Och då var det panik du kände?
Ja, jag satt på golvet i ett hörn inne i min lilla cell liksom och skakade och grät hejdlöst. Och ville bara inte vara själv.
Hur ser det ut i din cell?
Jag har en toalett som kanske är 1,5 gånger 1,5 meter. Jag har en väggfast säng, en hylla, garderober fast det finns inga dörrar på dem, ett skrivbord, en stol, en tv, en radio och en klockradio.
Och när du tittar ut från fönstret, vad ser du då?
Stängsel. Och här är det ju ganska fin natur så man ser ju ändå... Man ser lite skog och lite åkrar och så. Även åt andra hållet ser man sjön.
Kan det vara jobbigt på ett sätt att se det där vackra? Som det blir så väldigt tydligt då att man är i fångenskap på något sätt.
Ja, alltså om man tittar ut och så ser man sjön som är jättefin. Och man hör hur folk åker båt och så ser man dubbla stängsel. Så ja, det är ganska jobbigt att se det. Det hade nästan varit bättre om det var höga murar så man inte såg någonting, tror jag.
Jenny känner sig ensam i fängelset. Hon har ingen nära vän här inne. Det är självvalt, säger hon, men tillägger att stämningen på avdelningen ändå är god.
Men folk försöker nog göra det bästa av situationen ändå här. Alltså det är mycket tjo och tjim och folk, vi spelar hög musik och folk dansar lite och sådär. Man får liksom försöka att göra det bästa man kan av situationen.
Är du bra på att göra det bästa av situationen?
Jag är nog tyvärr bäst på att låsa in eller stänga in mig på mitt rum.
Och vad säger de då när de konstaterar att nu Jenny, hon är inte här, hon är på rummet igen?
Jag vet inte, alltså, men det är nog så att jag vill ju inte fästa mig vid folk. Senast idag berättade jag för en av tjejerna på avdelningen att jag vill inte bli kompis, jag vill inte bli... Alltså bli fäst vid någon som jag snart kanske förlorar igen.
För du vet att de kommer få gå härifrån. För dig kommer det ta många år.
Ja, men lite så är det ju. Att jag vet ju att många av dem kanske ska härifrån om bara några veckor. Några månader. Om jag fäster mig vid dem så blir det ju som att jag förlorar. Jag gjorde det med en tjej i Uddevalla i häktet där. Vi umgicks bara i 2 månader. Men när hon försvann så var det skitjobbigt. En annan tjej på häktet i Uddevalla var också bara så här 7 veckor, tror jag. Jättejobbigt när hon fick gå hem.
Innan Jenny hamnade på Hinseberg beskrevs hon av sina vänner som hjälpsam och omtänksam. Som en helt vanlig tjej. Även här i besöksrummet ger hon ett trevligt intryck. Så är det ofta med långtidsdömda. De allra flesta här inne upplevs varken som onda eller konstiga, utan som helt normala, trots att de begått grova brott.
Ja, men det är precis så det är. Oavsett vem jag tittar på här inne så kan jag tänka nästan att, men gud, vad den lilla gjort? Eller hon som ser så snäll ut, vad kan hon ha gjort? Och, ja, det är en konstig känsla.
Vet du vad de andra på avdelningen har gjort och vice versa?
Inte alla. Jag frågar aldrig vad någon har gjort, utan vill de berätta för mig så får de göra det. Men annars så vet jag inte. Jag är inte jättenyfiken på vad de har gjort. Jag bedömer dem som de människorna de är som jag träffar här liksom.
Och det är 18 kvinnor?
På min avdelning är vi 17 totalt just nu.
Hur många livstidsdömda finns det i din närhet?
Just nu ingen. Inte på min avdelning, vad jag vet.
Vad tror du att de tycker och känner när de ser dig? När de ser sig, men där är Jenny Olsson.
Senast igår så var det någon som... Jag brukar inte prata så mycket själv, men så fick jag frågan igår på industrin. Hur länge jag skulle vara här. Och då sa jag bara en hel livstid. Och då tittade de här tjejerna på mig. De är på en annan avdelning egentligen, men vi jobbar ihop. Och de bara, oj. Det trodde vi inte liksom.
Jenny växer upp på västkusten. Familjen bor i en rödmålad villa, granne med en bondgård och nära till skog och hav. Mamman jobbar på ett äldreboende och pappan är fiskare. Jenny är social och utåtriktad. Hon spelar fotboll och innebandy, och på idrotten i skolan gör hon bra ifrån sig. Specialgrenen är kulstötning. Efter skoldagarna är hon i stallet med en kompis, och som 13-åring får hon sin första hund, Ludde, som är en blandning av golden retriever och labrador. Jennys barndom är ljus.
Både med mamma och pappa ute på körn. Jag började på gymnasiet sen, uppe i Dingle. Så att jag bodde på internatskola. Och sen dess har jag aldrig flyttat hem igen. Så att, nej, men det var bra. Jag har ju 3 syskon. Och...
Sammanhållningen i familjen är god. Men mamma drabbas av hjärtproblem, diabetes och lungsjukdomen KOL. Orken tryter. Hon kan inte jobba kvar inom vården utan blir sjukpensionär. Jenny går naturbruk på gymnasiet och hon utbildar sig till djurskötare. Hon får jobb på en bondgård och hon trivs bra där på gården. Sen högstadiet har hon vetat om att hon gillar tjejer. Och det är först nu, som 23-åring, som hon kliver ur garderoben och berättar för vänner och familj att hon är lesbisk. Reaktionerna hon får är blandade.
De flesta var väl ganska så positiva. De tyckte inte det var något konstigt. Jag skickade sms och jag ringde dem och sa att du kanske aldrig mer vill prata med mig efter jag berättat det här. Och, det är jättekonstigt sådär. Men, mina föräldrar reagerade ganska starkt på det, gjorde de.
Vad sa de? Vad tyckte de då?
De tyckte väl att jag förstörde mitt liv. Om jag ville leva med tjejer liksom. Men det tog 2,5 år efter det som vi inte pratade med varandra sen. Sen hade min farmor talat om för min pappa att så här kan man ju liksom inte säga till sitt barn.
Relationen mellan Jenny och hennes mamma och pappa lappas ihop. Hon får jobb på ett lager och det mesta i Jennys tillvaro är frid och fröjd. Däremot bär hon på en hemlighet. Hon spelar mycket och med tiden går hon in i ett allt djupare spelmissbruk.
Det har ju varit ganska länge som jag har spelat. Ända sedan jag fick lov att börja spela när man var 18 liksom, så har jag spelat lite grann och sådär. Men sen har det bara blivit värre och värre genom åren. Och när man har vunnit pengar så har man tänkt att då ska jag vinna lite till. Och så har man spelat bort och så har man fått låna pengar till slut. Och ibland har jag fått låna till att betala hyra. Och, ja. Det var ju betting, alltså sport. Enbart egentligen. Förr var det även kasin och spel och sånt, men det slutade med att nu var det enbart på sport. Framförallt tennis av alla sporter.
När kände du första gången att nu har det gått för långt?
Det gjorde jag nog egentligen redan 2010. Och då försökte jag hålla mig ifrån det. Det gick inte så jättebra. Sen satte jag ett spelstopp på mig själv i ett år. Mellan januari 2019 till 2020. Men eftersom man bara kan stoppa ett år, det är max liksom. Sen måste man sätta en ny spärr. Och när den spärren släppte i januari 2020 så var jag inte stark nog att sätta en ny spärr.
Går du att försöka förklara vad som händer inom en när den här speldjävulen liksom knackar på dörren?
Nej, men alltså den ligger nog där och lurar hela tiden. Jag kunde liksom gå på jobbet och packa upp varor på mitt lager och tänka att åh, nu spelar den och den en match, eller nu är det här och det här och det skulle jag vilja. Och ofta fick man ju lov att försöka tänka bort det. Men så hade man rast. Och så var det ju bara att gå in och sätta pengar liksom. Det här missbruket är ju ett missbruk du har med dig i telefonen hela tiden till exempel. Det finns alltid tillgång till att spela. Oavsett om man är på jobbet eller om man är hemma eller om man vaknar mitt i natten. Det finns där alltid.
För det medför väldigt mycket, vad ska jag säga, stress och negativa känslor såklart.
Väldigt mycket stress, väldigt mycket negativa känslor och det blir ganska mörkt allting, blir det.
Och skulderna, de växte på högar och du fick liksom släcka bränder och jobba mycket och till och med bedra folk då, ekonomiskt.
Ja, det var det jag fick göra. Jag fick ljuga. Jag ljög väldigt mycket om varför jag behövde låna pengar. Jag kunde säga att jag behövde köpa en bil och fick låna 10 000. Eller, ja, det kunde vara nästan vad som helst. Liksom.
Blev du förvånad över det, att folk var så generösa?
Ja, ibland blev jag det. Men oftast inte.
Fick du någon hjälp för det här beroendet?
Jag var nere på Spelberoendes Riksförbund i Göteborg en gång och pratade med dem. Sen hade de ju naturligtvis möten på kvällar när jag jobbade och sådär. Så det blev aldrig något. Och jag tog väl inte tag i det heller. Jag sökte ingen mer hjälp.
Jennys spelande får nu konsekvenser. Hon lånar pengar av folk som hon knappt känner och hon hamnar i destruktiva kretsar.
Alltså alla har ju förhållanden som går upp och ner, men jag märkte ju det värsta var väl i slutet av det sista året som var väldigt mycket jobbigt med pengar till slut.
Vi hör Jennys tidigare flickvän.
Hon satt och spelade väldigt mycket med sin telefon och hon hade inga pengar kvar mitten eller slutet av månaden. Hon frågade mig allt om pengar.
Vilka personer lånade Jenny pengar av?
Oj, ja, det var många nära i min familj och hennes familj. Hon drog historier om att våran hund var sjuk och var inne på veterinärstation.
Lånade Jenny pengar av kriminella?
Ja, det gjorde hon. Och det var väl det att när jag till slut med henne med Jenny så kom det ju några killar och frågade efter henne. Och de visste ju att de håller på med kriminella.
Hur kändes det för dig?
Obehagligt. För jag fick ju besök var och varannan vecka som frågade efter henne.
Kontakterna med de kriminella och de stora skulderna gör att Jenny aldrig riktigt kan slappna av. Hon känner sig stressad och orolig.
Så du levde lite jagad?
Ganska mycket jagad de sista halvåret egentligen. Så var jag väldigt jagad.
Vad gjorde den oron med dig?
Att jag inte åt speciellt mycket. Jag började tappa i vikt. Jag sov dåligt.
Allt det där destruktiva?
Ja. Och på mitt jobb på lagret så kunde jag ju gå 25 000 steg på en dag. Ibland upp på 30 000 steg. Men när jag kom hem så kunde jag liksom inte sitta still. Jag kunde gå ut och gå en mil till. Bara för att försöka bli av med ångesten på något vis.
Och ångesten, fanns den där hela tiden eller kom den och gick den? Eller hur såg det ut just den biten?
Den fanns nog där lite bakom hela tiden. Men när jag var på jobbet till exempel så var jag tvungen att släppa det. Mm. Framförallt som personlig assistent så var man ju tvungen att släppa allt sånt. Sen när jag stod på lagret själv i ett hörn och jobba, så är det klart att man kände den där hela tiden.
Men om du försöker förklara, hur känns det när man är spelberoende? Är det som en drog?
Det är väl egentligen, alltså man känner ju hela tiden det där suget att man måste ta upp telefonen och satsa de här pengarna och hoppas på att vinna. Och
sådär. För annars då?
Nej, men jag vet inte, annars så känns det bara tomt liksom.
Jenny jobbar inte bara som lagerarbetare utan också som personlig assistent. Jennys brukare, som vi kallar för Anna, är en av hennes kusiner. Anna är förlamad och behöver hjälp dygnet runt. Det är under en gemensam resa till Kanarieöarna som Jenny blir erbjuden jobbet som personlig assistent.
Jag åkte med min kusin på en resa till Teneriffa 2019. Och när vi skulle äta frukost en dag så kom de och gjorde en anställningsintervju med mig mitt i frukosten. Och det var så det blev. Sen dröjde det ju några månader tills de frågade om jag kunde börja jobba där.
Mm. Hur var det att jobba hemma hos?
Det var jättebra. Jag trivdes jättebra med jobbet. Mm. Jag hoppade mellan att vara på lagret och jobba på min ordinarie heltid där till att åka hem till min brukare och jobba där liksom. Och jag kunde ju vara där i 52 timmar ibland i sträck liksom och jobba. Så att jag jobbade väldigt, väldigt mycket.
Varför jobbade du så otroligt mycket?
Dels för att jag behövde pengarna, men dels för att det var ont om personal. Det var väldigt ont om personal just då med corona. Så fort någon var minsta lilla förkyld så fick de inte komma till jobbet. Så att så fort någon blev sjukskriven så var jag där och fick hoppa in.
Så du jobbade mycket och du spelade mycket?
Ja, det är väl så man kan sammanfatta. När jag jobbade som personlig assistent så spelade jag inte. Det fanns liksom inte, då gick det inte.
Så det var som en fredad zon på något sätt?
Ja, det var det. För då, ja, det gick liksom inte att smita undan för att göra någonting sånt. Och när man spelar så där så vill man ju ha koll på sin telefon hela tiden. Om man ska stoppa spelet, om man ska, ja, men du vet, man vill se hur det går hela tiden, annars ligger det och gnager bak i huvudet.
Var det skönt på ett sätt att veta det, att här inne, här är inte speldjävulen?
Det var väldigt skönt, var det. För att jag satt emellan jobben, liksom när jag åkte från lagret till hem till där, så satt jag och spelade. Och satt och drog ut på det ute i bilen liksom för att se hur det slutade innan jag gick in på jobbet och sådär.
SOS utfåvare som har inträffat.
Det är fredagen den 4 september 2020. Klockan är 06.58 på morgonen. SOS Alarm får ett samtal från en lägenhet i Trollhättan där Jennys kusin och brukare bor. Det är Daniel som ringer in, en personlig assistent. Den här natten ska det ha funnits tre personer i lägenheten. Först Anna, den förlamade kvinnan. Sen två assistenter. Den ena, som vi kallar för Daniel, har haft sovande jour. Den andra, som haft vakenpasset, kallar vi Tommy. Någon minut innan larmsamtalet kommer in har Erika, som är arbetsledare för assistentgänget, kommit fram till adressen. Hon har mötts av en hemsk syn. På golvet i det kombinerade köket och allrummet har hon hittat Tommy. Han är livlös och omgiven av blod.
Får du kontakt med honom?
Jag har vaken. Får du kontakt med mig?
Nej, andas han?
Andas han? Han är kall.
Ambulans och polis är snabbt på plats och Tommy död förklaras. En mordutredning drar igång. Någon gång under natten, troligtvis vid 3:45, har någon mördat Tommy med ett knivliknande föremål. Varken Anna eller assistenten Daniel sägs ha hört någonting från överfallet i köket, men polisen riktar sina misstankar mot Daniel. Två dagar senare rapporterar Sveriges Radio om mordet.
Den man som misstänks för mordet på en personlig assistent i centrala Trollhättan i fredags har förhörts och sitter fortfarande anhållen skäligen misstänkt för mordet, vilket är den lägre misstankegraden. Han nekar till brott. Chefsåklagare Daniel Edsbagge säger till P4 Väst att polisutredningen pågår med full styrka och att den tekniska undersökningen av mordplatsen fortfarande inte är avslutad.
Klockan 09.20, bara några timmar efter att Tommy hittats död, kliver Jenny in på Ica Dalaberga i Uddevalla. Hon köper vitlöksdressing, grillad kyckling och 2 Mariestadsöl. Någon timme senare köper hon Red Bull och varmkorv på Circle K. Vid 12.30 på dagen hörs hon av polisen. Hon hörs upplysningsvis. Hon är inte misstänkt. Polisen ber henne att berätta om Tommy, han som precis hittat stöd. Jenny säger: han är en glad skit. Vi skojar och kallar honom för sockerpojken. Han har diabetes. Han har fått lära sig att jobba natt nu eftersom det inte finns så många som kan jobba natt. Vid 2-tiden samma dag köper Jenny värmeljus och lakan på Ikea. Hon betalar tillbaka en skuld till en vän och hon köper cheeseburgare på McDonald's. Kvällen tillbringar hon hemma i sin lägenhet.
Jag sov inte jättemycket. Jag fortsatte att dricka rödvin den kvällen också och satt mest hemma inne i lägenheten. Jag vågade inte ens gå ut och röka, så jag rökte under fläkten. Jag fick inte lov att röka den lägenheten, jag hyrde den i andra hand. Men jag satt och rökte under fläkten i mörkret och låg inne i sängen med under täcket med telefonen.
Även dagen efter gör Jenny helt vardagliga saker. Hon åker hem till flickvännen Paula. Hon åker till Göteborg och kollar på fotboll. Hon tar en sväng till en återvinningsstation i Uddevalla. Där slänger hon olika saker, bland annat en trasig CD-spelare, gamla tidningar och trasiga kläder. Hon slänger även en påse som snart kommer få avgörande betydelse i polisens arbete. Åklagare Daniel Edsbagge.
Det som snabbt blev klart blev ju det att målsägandens, när vi pratar om brukarens plånbok, kontokort saknades. Och man kunde ganska snabbt se de här transaktionerna som hade ägt rum under natten här då, när det här hade alldeles i anslutning till att det här hade inträffat. Och då kunde man se vilken bankomat det var som det här hade ägt rum vid. Där pågick ett arbete hos polisen under helgen här, under lördagen tror jag, att få in de här bilderna från övervakningskameran, eller helt enkelt filmerna. Då var det så att man fick in de bilderna här under lördagskvällen, är jag ganska säker på. Och då tittade en polis på dem. Och då var det visat sig att det var en polis som då tyckte sig känna igen Jenny Olssons ögon. Den polisen kände till Jenny Olsson av en anledning som jag inte går in på här, men hon kände till henne i vart fall. Och då så sa hon att det här ser ut att vara Jenny Olsson. Och därtill kom det fram uppgifter om att Jenny Olsson hade försökt att låna pengar utav brukaren. Det hade kommit fram också. Så då fanns liksom ett ekonomiskt motiv där, tillsammans med den här övervakningsfilmen. Och det ledde till att jag ansåg att det fanns en misstanke mot henne. Och det ledde till att jag beslutade om husrannsakan och att hon skulle anhållas i frånvaro och att hon greps sen på söndagen.
Det visar sig att Jenny stulit sin brukares betalkort. Med det har hon tagit ut 15 000 kronor samma natt som Tommy mördats och fastnat på film. Jennys besök på tippen blir också högintressant för polisen. Kriminologen Fatima Atberger.
När man kommer till returstationen så finns det ju väldigt hög kvalitet. Man filmar ju där. Så övervakningskameran från returstationen håller väldigt hög bildkvalitet. Och där framgår klart och tydligt att Jenny Olsson har varit där. Och det framgår att hon slänger saker. Och bilderna är tillräckligt bra för att man till och med egentligen ska kunna se vad det är hon slänger. Och det här får ju till följden att polisen tar ju hela den här containern som hon har slängt saker i beslag. Och man går igenom den systematiskt. Och man hittar en väldig massa saker. Men det som väl är centralt i det här, det är att man hittar strumpor, man hittar skor och man hittar handskar. Samtliga de här plaggen har alltså blodbesudlingar bevisligen konstaterat via en analys från NFC som kommer från målsäganden. Och samtliga via då DNA-analys kan knytas till Jenny Olsson.
Ett par dagar efter mordet grips Jenny av polisen. Förmiddagen har hon varit hemma hos flickvännen. Vid ett tiden på dagen har hon gått hem till sig för att bleka håret. Jag åker hem till Paula, Jennys flickvän i Uddevalla.
Ja, jag stod här i köket och mina barn var ute och lekte. Några av dem på utsidan. Och det kommer en bil, typ nästan bokstavligt på två hjul, in på garageuppfarten. Ut hoppar det två killar som ser ut som lite sådär bovar och banditer. Nej, men du vet, de hade sådana här sotarmössor. Och jag går och öppnar dörren och det är som i en film. De öppnar och visar polislegitimation och säger, polisen, får vi komma in? Och jag bara, ja, varsågod. Så frågar de efter Jenny. Och jag sa, hon är inte här, hon är hemma hos sig. Och sen letade de igenom mitt hus från topp till tå. De letade i garderober, de letade under sängen, de letade överallt. Och sen tog de min telefon, för jag sa, jag kan ringa Jenny. Och då vid det tillfället så fattade inte jag att hon var misstänkt. Utan jag visste ju att hon skulle förhöras på grund av mordet. Man blir väl lite dum i huvudet just då. Alltså hjärncellerna slutar att interagera med varandra. Så att jag fattade ingenting. Gjorde jag inte. Men de tog min telefon. Och jag fick förklara för dem vart Jenny bodde. För det visste de inte. Hon hade precis flyttat lite längre bort här i området. Och ja, sen när de hade tagit min telefon kom det två stycken och förhörde mig. Och sen åkte de. Och då senare på kvällen gick jag hem till Jenny. För jag tänkte, jag har ingen telefon, det har säkert inte hon heller. Och när jag kommer dit så är det två stycken som står och byter lås i hennes dörr. Och då ramlade 25-öringen ner. Jag bara, hon är nog misstänkt.
I besöksrummet på Hinseberg ber jag Jenny att berätta om gripandet och hennes sista timmar i frihet.
Jag hade sovit hos Paula mellan lördagen och söndagen. Och gick väl därifrån vid 12:30 på eftermiddagen. Och skulle hem och bleka mitt hår, var meningen. Så när jag kom hem så kom jag inte ihåg om jag pratade med pappa i alla fall. Jag tror jag pratade med mamma. Jag satt och spelade lite och skulle väl egentligen gå in och börja bleka håret när det ringde på dörren. Och jag öppnade ju bara och där stod de liksom.
Hur många var de?
De var två.
Och hur gick snacket då?
De sa egentligen ingenting. De ville bara komma in och så fick jag ge dem telefonen. Och sen pratade vi nästan ingenting. Det kändes ju bara helt overkligt. Jättekonstigt. De kom in två stycken. Den ena gick med mig ut på balkongen så jag fick röka. Den andra gick omkring och pillade bland mina grejer in i lägenheten. Liksom. Och sen så hörde jag bara när de pratade i telefon att jag skickar fram bilen. Och då sa de, jag vill vänta på en målad bil. Så ska du åka med till Trollhättan.
Sa de rakt ut att du misstänkt för mord?
Nej, de sa ingenting.
Men du förstod såklart vad det handlade om.
Ja, jag förstod ju vad det handlade om. Men de sa liksom inte att du är misstänkt för någonting eller du ska höras. Eller, alltså de sa verkligen ingenting utan de bara plockade med mig där.
Kan du berätta om färden in till polis och häktet?
Ja, först så det kom ju en radiobil då och hämtade mig med två killar i. Den ena killen kände en bekant till mig. Så att vi satt och pratade mest om det och sådär. Och de, vi pratade mest om allmänt så att, ja, men alla möjliga konstiga saker. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag vet att vi pratade om fotboll och vi pratade om vädret och lite sådär. Och så när jag kom till arresten då i Trollhättan så fick jag ju bara sitta där och vänta. Och ingen sa ju någonting. Och sen fick jag byta om. De skulle ha alla mina kläder. Och sen blev jag inlåst i en cell där.
15.45 samma dag delges Jenny misstanke om brott. Förhörsledaren på avdelningen för grova brott frågar Jenny om hon vill berätta något direkt eller om hon vill avvakta tills en försvarare finns där. Jenny svarar: jag vill inte säga någonting. Det här känns ju helt sjukt. 15 dagar senare kommer Jenny med helt nya uppgifter. Hon säger att hon tvingats till sin brukares lägenhet av två kriminella män för att få tag i pengar. Enligt Jenny är det en av de männen, Shian, som mördat assistenten Tommy. Jag vill nu höra Jennys version av händelseförloppet, versionen som hon gett till polisen.
Ja, jag satt hemma och drack vin, lyssnade på ljudbok och snapchattade lite med Paula och med Erika, en kompis. Och det var väl egentligen så kvällen såg ut. Och jag satt ganska långt in på natten för jag hade en stor vindunk. Så att jag satt ute på balkongen, det var gott väder liksom. Satt ute och röka och ja, lyssnade på min ljudbok.
Var du jättefull?
Nej, det var jag inte. Men det är klart att jag var berusad.
Och vid 1:30 på natten, då händer det någonting, har du sagt i förhör. Vad är det som händer? Du ska gå ut och ta en cigarett, va?
Ja, precis. Jag hade varit inne och borstat händerna och skulle väl gå och lägga mig, så att telefonen på laddning. Och tänkte att jag vill bara ha en cig till innan jag går och lägger mig. Egentligen, alltså jag rökte ju inte på den tiden, men någonstans, jag mådde inte så bra just då. Så att jag rökte väldigt mycket istället. Jag kunde nästan röka 2 paket cigaretter på en dag, vissa dagar. Så jag skulle bara gå ut och röka igen och gå in och lägga mig. Och när jag kommer ut på balkongen och hinner tända cigaretten så står det vips 2 människor framför mig med en pistol.
Kände du igen dem?
Den ena killen kände jag igen. Den andra hade jag aldrig sett.
Och den du kände igen, vad kan du säga om honom?
Jag har träffat honom 2 gånger innan den kvällen. En gång tror jag utav en ren slump ute på Torp köpcentrum. Och en annan gång i Trollhättan i närheten av där bodde.
Och då har du sagt att du var skyldig pengar till någon kriminell då?
Precis. Jag gissar ju att han är kriminell i alla fall eftersom han inte ville att jag skulle ha hans telefonnummer eller någonting. Jag skulle liksom inte nå honom, de skulle nå mig.
Och den här personen, var han en indrivare?
Ja, det kan man nog räkna honom som. Det var ju han som skulle hämta hem de här pengarna som jag var skyldig.
Vill du berätta, du stod där och skulle ta dagens sista cigarett?
Ja, och de hoppar över, för jag bodde ju på nedre botten liksom. Så de hoppade över, kom in. Och sen så sa de att vi skulle åka iväg liksom.
Till?
Till Trollhättan.
Vad skulle ni göra i Trollhättan?
Jag hade ju träffat han i Trollhättan den 28 augusti. Och då frågade han mig hur det gick med pengarna. De skulle jag lämna tillbaka den 2 september klockan 17.30 nere i Bäckebol i Göteborg. Men den 28 där när jag träffade honom så berättade jag att jag hade försökt att låna pengar utav min kusin. Och jag är rätt bra på att babbla på, tyvärr. Vet jag ju nu att jag bara skulle vara tyst liksom. Men jag berättade ju att jag jobbade där och att jag hade försökt att låna liksom. Och om jag inte fick lov att göra det så kunde jag höra mig själv om jag fick låna pengar av henne. För jag hade ju koden till hennes bank-ID. Så kunde vi lösa det.
Så du berättade det här för den här killen. Vad sa han då?
Nej, han bara så påminde mig om att ja, men den andra skulle jag vara nere i Göteborg och lämna pengarna helt enkelt.
Varför åker ni hem till...
För att Ja, han då, AG som jag tror att han kallas, säger att du får lösa det här liksom med pengarna. Och du kunde ju hennes kod liksom, så att du får lösa det.
Så då åker ni dit?
Ja. Och då ville de ju ha kontanter, så att då var jag ju tvungen att försöka lösa det på något vis.
Gick du in där själv hos... Följde de efter dig? Var de med?
Från bilen och ner till huset. Där, dit följde de med liksom. Sen så fick jag ju gå in själv. Släppte ju in mig i lägenheten. Och jag sa att jag behövde låna en telefon. Och då förde jag över pengarna.
Vad sa han om att du var där?
Nej, han undrade bara varför jag var ute mitt i natten liksom. Och då fick jag ju säga att min bil hade gått sönder. Jag kom ju till lägenheten, jag kan tro att klockan var 2:30 kanske. Något sånt där. Och vi pratade en stund och så frågade om jag fick låna telefonen. Och fick telefon. Och jag gick in på toaletten. Och så förde jag över pengarna samtidigt som jag satt där och pinkade liksom. Det verkade minst konstigt att gå in på toaletten och pinka liksom. Gick in där och gjorde det. Och kom ut igen. Sen tog jag telefonen en gång till och förde tillbaka pengarna, för jag ville inte. Men alltså, jag hade ju druckit, så jag hade ingen koll på vad jag hade gjort ens en gång. Och jag hade ju ingen lust att göra det här. Innan jag gick in på toaletten så hade jag haft altandörren öppen. Så jag hade ju tittat ut där. Jag hade ställt mina skor där för att jag ville gå ut den vägen. Och sett då att Shayan vet inte riktigt hur han uttalar sitt namn. Att han stod där utanför. Och jag stängde balkongdörren och gick på toaletten. Och sen så satt vi i köket och pratade. Och jag försökte liksom dra ut på tiden, för jag ville liksom inte gå därifrån. Och det går ungefär någon timme kanske. Så går jag på toaletten igen. Under den tiden så går in och, det går in nog inte ens en timme, en halvtimme till och med. Så går in och tar hand om brukaren. Jag är på toaletten, kommer ut och då står Shayan där.
Var står han?
Han står innanför altandörren. Och då har jag öppnat dörren igen, för han vill ha in frisk luft.
Vad tänker du då när du ser den här killen?
Att det här får vi liksom, så här kan vi, vi måste härifrån bara. Vi måste därifrån. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte egentligen. Det kändes bara jätteolustigt att han stod inne i lägenheten.
Och vad sa då? Jag
fattade ju ingenting. Men Shayan stod ju med en pistol riktad mot oss. Och jag fattade ju ingenting heller att han var där. Jag mötte mellan toaletten och rum. Och där stod vi två när han stod innanför dörren liksom.
Vad sa?
Jag vet faktiskt inte vad han sa. Vi blev tillsagda att komma ut i köket i alla fall.
Och vad hände i köket sen?
Shayan säger till att han ska sätta sig på en stol. Och under tiden så har han pistolen riktad mot. Sen säger han till mig att jag också ska komma ut i köket. Så jag ställer mig också där. Och det är något gap och skrika, så jag är lite dåligt. Jag vet inte vad vi sa. Eller vad han sa, för det var mest han som pratade. Och han frågade om jag hade fixat det med pengarna och om jag hade tagit korten. Och jag försökte få han att förstå att vi får ju gå härifrån liksom. Det, innan det liksom blir något gärt. Jag blir alldeles skakig bara jag tänker på det. Men i alla fall, det slutar med att han med någonting knivhugger. Eller sticker, alltså han sticker. Och när han har gjort det så vänder han sig om till mig och tar tag i mig och rycker upp mig från golvet. Och sen säger han att vi måste dra härifrån. Och när han redan är nästan ute, då står framför mig liksom.
Faller ihop direkt eller?
Nej, det gör han inte. Jag står och håller i en köksstol i alla fall, vet jag. Och jag ser att det är blod överallt. Och mitt emot bordet där står Shayan i dörren. Och säger, kom igen nu, vi måste dra. Ta med dig plånboken. Och då står så jag ser honom inte, men jag ser att jag ser ju honom, men jag tittar liksom inte på honom. Och jag hör att han försöker skrika. Och jag blir stående där. Ända fram till jag hör att det börjar smälla i någon. Det stod en strykbräda. Den ramlar omkull och sen hör jag bara att ramlar omkull. Och då börjar jag reagera liksom att det händer någonting här. Och då springer jag, tar plånboken och drar. När vi kommer utanför huset så stannar vi bortanför. Det finns ett soprum. Och jag hade ju mina skor i handen så att jag satte på mig dem. Och då frågar han mig, fick du med dig telefonen? Och det fick jag ju inte, för jag skulle ju, tog bara plånboken. Och då tvingar han mig att gå tillbaka till lägenheten. Så när jag gick tillbaka så klev jag 2 steg in i lägenheten, ryckte åt med telefonen och gick därifrån.
Jenny säger att hon och killarna möts upp utanför huset. Vid det laget, säger hon, har hon haft en pistol riktad mot sig ett antal gånger under natten.
De frågade om jag visste någon bra bankomat i närheten. Och jag visste bara en och den ville de inte åka till. Så vi åkte till Överby köpcentrum där de bara snurrar runt i rondellen typ. Och åkte upp igen och bestämde att vi skulle åka till Ljungskile. När vi kommer dit så säger de till mig att jag ska gå och hämta pengarna. Men att jag måste dölja mig. Så jag fick en mössa och en jacka att ta på mig.
Varför ville de att du skulle, ska säga, maskera dig?
Ingen aning. Jag tänker att det enda syftet som kan ha varit är ju för att det inte skulle kopplas till mig direkt. Kan jag ju tänka.
Men var det inte bra om du fick skulden? Då skulle ju de gå fria.
Jag har redan fått skulden för det.
Jenny säger att killarna kör hem henne till Uddevalla och att de släpper av henne ungefär 500 meter från lägenheten. Hon säger att hon är hemma kring 5:30 på morgonen.
När jag väl kom hem så insåg jag att jag har blod på skorna. Stoppa dem i en påse, hoppa in i duschen. För jag frös. Jag frös nog fruktansvärt mycket. Jag har nog aldrig frusit så mycket som jag gjorde den morgonen när jag kom hem.
Vad tänkte du när du stod där i duschen?
Jag vet inte. Jag tror inte jag tänkte så mycket. Jag stod och grina i alla fall. Jag grina. Och jag grina och jag grina. Och jag stod i duschen i säkert en halvtimme.
Och sen gick du och la dig.
Ja, jag la mig på sängen och sen väckade jag. Jag var helt slut. När jag vaknade så visste jag, alltså, jag kände nog att jag inte riktigt visste vart jag var. Vad som hade hänt. Jag visste inte om det här verkligen hade hänt, om jag hade drömt. Allting var jättekonstigt. Och jag vaknade av att jag blev väckt, att någon körde med någon röjsåg på utsidan. Och det var ungar som hoppade i taket där på andra våningen. Och allt var bara jättekonstigt. Tills jag insåg att det här faktiskt, det har hänt någonting. Det tog en stund innan jag fattade det. Att jag inte hade drömt liksom.
Polisens utredare dömer ut Jennys berättelse. Man kommer fram till att det är Jenny som mördat Tommy och att hon gjort det med minst 8 stick eller hugg. Efter mordet har hon stulit sin brukares plånbok och telefon, åkt till Ljungskile, tagit ut 15 000 i bankomaten och sen åkt hem till Uddevalla. 5 månader senare inleds mordrättegången. Medias intresse är stort. Jennys dåvarande advokat intervjuas i P4 Väst.
Per-Åke Kvarnström, advokat och offentlig försvarare för den i målet tilltalade.
Hon menar ju på att det är en annan person som har utfört det här mordet, och du hade ändå ett resonemang om det. Jag undrar om du skulle kunna återge det. Det
kan ha kommit en annan person dit, så som min huvudman berättar. Och jag ställer ju frågan om det är uteslutet att annan person ändå har varit på platsen. Och det menar jag ju då att det inte gör. Det kan ha funnits annan person som så att säga rörde sig inne i lägenheten innan allt detta blod hamnade på golvet och som då bland annat min huvudman har gått i.
I domen som faller den 5 mars 2021 skriver tingsrätten: Det saknas visserligen anledning att ifrågasätta att Jenny Olsson lider av ett spelmissbruk och att hon försatt sig i betydande skuld samt att detta kan ha lett till att hon lånat pengar av personer med koppling till kriminella organisationer. Hennes berättelse innehåller dock så många osannolika händelser och inkonsekventa ageranden att den enligt tingsrättens bedömning helt kan lämnas utan avseende. Vid sidan av att hennes beskrivna händelseförlopp natten den 4 september 2020 framstår som osannolik ger hennes berättelse inte heller någon förklaring till varför i lägenheten helt saknas spår efter en person hon benämnt som Shiyan. Tingsrättens dom blir 18 års fängelse. Jenny överklagar. Det gör även Daniel Edsbagge, åklagaren, och fallet tas upp i hovrätten. Nu döms Jenny till livstidsfängelse.
Jag tror nog, jag börjar ju gråta naturligtvis. Jag bröt ihop.
I cellen på Hinseberg har vi gjort ordning kaffe i bruna pappersmuggar som vi ställt på golvet mellan oss. Jag frågar Jenny om det ändå inte är så att det var hon som mördade Tommy. Jenny säger nej.
Kan du tänka ibland att, tänk om det var jag?
Nej, det är faktiskt en tanke som aldrig har kommit över mig att det kan vara jag liksom. Kanske någon gång när åklagaren satt i tingsrätten och han sa någonting så blev det så här. Det där låter ju trovärdigt, men i samma mening säger han att jag gissar och tror. Han gissade och trodde väldigt mycket under hela rättegången. Jag gissar och tror att det är så här det har gått till. Jag gissar och tror. Och det är ju det jag är dömd på. Det är ju indicier. Jag gissar och tror.
Och nu är du i samhällets ögon i alla fall en dömd mördare. Hur är det att ha den stämpeln på sig?
Den är väldigt tung att bära.
Jag försöker lirka med Jenny och jag lägger fram ett scenario. Jenny är svårt skuldsatt. Hon har lånat pengar av farliga personer och nu är hon hotad till livet. Pengar måste fram. Hon tänker på sin kusin som hon är personlig assistent åt. Det är ju faktiskt min egen kusin. Jag åker hem till henne, tar pengar och lämnar tillbaka dem senare på något sätt. Jag tänker inte så mycket, jag bara gör det. Jag sätter mig i bilen och åker dit.
Sen hemma hos så blir det något konstigt mellan dig och han kanske fattar vad du håller på med för över pengar. Och han kanske gör någonting som inte du har räknat med. Och så står ni där i köket och det ligger en kniv bak där vid diskbänken. Du tänker inte själv på vad du gör, för du hinner inte tänka. Utan du tar den där kniven och så rasar världen samman framför dig. Huggs ner. Du får jättepanik. Och inser ganska snart att nu finns det bara en väg ur det här. Förneka för mig själv. Bara håll bort alla tankar. Lev nu så normalt som det bara går. Annars hamnar jag på Hinseberg, ungefär så. Var det så, Jenny?
Nej, det var inte så det var.
Är du helt säker på det?
Jag är 110% säker på det.
Jag ringer upp Daniel Edsbagge, åklagaren.
Vad är det som utesluter andra gärningsmän? Alltså, vad är det som tyder på att det bara kan vara Jenny Olsson som har gjort det här?
Det där hade jag liksom en lång utläggning om i hovrätt och tingsrätt. Så att det skulle jag behöva liksom gå igenom i min plädering. Men det är flera olika omständigheter, det är inte bara en. Det är dels det förhållandet att, eller främst det är ett förhållande att den tekniska undersökningen i bostaden där den visar inte på spår av andra personer. Att en har varit där och Jenny Olsson har ju de facto varit där och har haft blod på persedlar som har tillhört henne. Men det är till exempel också så att man tittar på teletrafik då, liksom man tar in telefon. Masters den trafiken som har varit. Och då kan man se, har det varit andra personer som skulle ha rört sig då från Uddevalla, Trollhättan, Ljungskile. Något sånt spår, något sånt ser man inte heller. Om man tittar då på den förklaringsbörda som en tilltalare fått här, så kan man ju se det då att man hittar inga spår av den typen av personer som hon säger sig skulle ha kontaktat av i vare sig hennes telefon eller i övrigt i något socialt nätverk. Det finns alltså inga sådana uppgifter som visar på det hon säger. Och när det gäller brottsplatsundersökningen så är det också lite mer så här att man tittar på ett motiv, så finns ju det hos den tilltalade här också, genom att hon har velat ta tag i pengar och de facto också tillgodogjort sig pengar, menar jag, efteråt här. Så att det finns flera omständigheter som samverkar till att hon är den som är gärningsperson till det här.
Man kan väl säga så att ni säkrade 19 fotavtryck i lägenheten. 14 av dem är Jennys. Vems fotavtryck är de 5 övriga?
När det gäller de fotavtrycken som har säkrats, är det så att antingen, men det är inte så att man alla gånger kan säga att ett fotavtryck tillhör någon person. Det kan vara olika, så att ibland är det så att fotavtrycken är så pass dåliga så att de går liksom inte att binda till någon person eller någon särskild sko. Och när det gäller skoavtryck eller fotavtryck så kan det också vara så att det har varit vårdpersonal som har gått där efteråt, eller personal, alltså, så att polisen gör liksom en undersökning av de personerna som har varit där.
När det gäller fingeravtryck på mordplatsen så togs det 4 stycken till antalet. Var i lägenheten hittades de? Är det i den delen av lägenheten där mordet skedde eller någon annanstans?
Det fanns, av intresse var att det fanns ett fingeravtryck som var på ett bord där, om jag inte minns fel. Det visade sig tillhöra sedan en i personalen. Sen är det så här att på en sån här plats så kan man ju påträffa många fingeravtryck, därför att det är många personer som vistas och rör sig i en sån här bostad som är samtidigt ett boende för en handikappad person. Så att det blir ofta så att man hittar liksom fingeravtryck och spår som man inte kan relatera till personer, därför att det har varit andra personer i bostaden som har varit ett helt annat syfte. Så att det är inte konstigt i sig.
Jenny Olsson, hon har sagt i förhören att den här påstådde tjejan tagit på en stol i köket. Hon har också sagt att den här personen inte haft handskar på sig. Har det tagits fingeravtryck på just den stolen?
Inget som jag vet har gjorts eller inte. Det kan jag inte svara på, det får man fråga tekniker om. Samtidigt så är det så att man kan inte säkra spår överallt. Utan man får titta på de platser där man tror att man kan hitta någonting. Så tekniken gör ju ett urval därifrån. Var kan man säkra spår och så.
Skulle det också vara skönt att kunna säga det till den dömda, att vi har uttömt alla våra resurser. Vi har kollat på den här stolen. Någon Shian finns inte. Han är ett påhitt. För det finns inga avtryck där.
Alltså, vi har ju gjort det. Vi har försökt att titta utifrån den här uppgiften kom från en tilltalare om en Shia. Då har vi gjort allt i vår makt för att kunna se om en sån person har funnits eller inte funnits. Och tittat noga på de spåren som man har kunnat säkra om en sån person har varit där eller inte. Så att när den uppgiften kom från den tilltalare så gjordes ju allt för att se liksom att i ett objektivt perspektiv hur jag skulle kunna bemöta det då, om man har sett spår av eller om man i övrigt hos Jenny Olsson kunnat se, den tilltalade alltså kunnat se om någon sån person har varit där.
Sen livstidsdomen föll har Jenny skaffat en ny advokat, Pontus Sundback. Han är kritisk till polis och domstol.
Det finns inga vittnen som kan besvara vad det var som egentligen hände inne i lägenheten. Vilka som befann sig inne i lägenheten. Det framgår inte. Och för det andra som har aldrig hittat mordvapnet. Och det var väl en sak som jag inledningsvis reagerade på. Att här har ju Jenny Olsson lämnat en förklaring till vad det var som inträffade i den här lägenheten. Och då tittar man ju på vad finns det för bevisning som motbevisar det hon berättar. Och där kan jag väl konstatera att det finns egentligen ingen bevisning som motbevisar det hon berättar. Och det var väl det min första tanke som jag reagerade på.
Vill du precisera det?
Ja, alltså, först och främst ska jag ju säga det att Jenny hon gick ju in, det framgår ju av förundersökningen, men jag tror att det var redan i det fjärde förhöret som hon lämnade de här uppgifterna som hon sen stod fast vid. Och hon medger att hon har befunnit sig på platsen. Och det visar ju de tekniska fynd som man har hittat. Men frågan är om det är helt uteslutet att det kan finnas andra personer som har gjort saker som inte hon har varit med på. På det sättet som hon berättar. Och där menar jag att den tekniska bevisning som finns mot henne och de uppgifter hon lämnar är inte tillräckligt stark eller robust för att motbevisa hennes förklaring. Tvärtom tycker jag.
Vilka är de största bristerna i mordutredningen enligt ditt sätt att se på saken?
Ja, alltså, först och främst det faktumet att hon lämnar en förklaring. Hon namnger två personer vid förnamn. Hon berättar om vilken bil det hon ska ha åkt till den här lägenheten. Men om man tittar i den här utredningen så centreras den ju kring hennes förehavanden och vad hon har gjort och varför hon är skyldig. Men frågan i det här målet är ju inte om hon har varit på platsen, utan frågan är vem det är som har utdelat knivhuggen. Det är ju den stridiga omständigheten, och det är ju där menar jag att utredningen inte ger svar på just den frågan. Och då kan man ju titta, för att polisen och åklagarna, de har ju gjort en väldigt omfattande utredning i förhållande till exempel hennes lägenhet och hennes bil, där man har sökt efter spår från målsäganden. Men om man tittar på filmen som man gör i hennes bil så kan man konstatera att det finns inget blod från målsäganden i bilen. Det finns inget blod från målsäganden i hennes lägenhet. Utan de fynden man gör, det är ju snarare på små enstaka fynd på ett par handskar som åklagaren hävdade att hon skulle ha burit på den här brottsplatsen. Och vissa fynd på skorna. Men om man analyserar den brottsplatsundersökning som är gjord så kan man ju konstatera följande. För det första så är målsägaren utsatt för ganska omfattande knivvåld. För det andra så är det riktigt med blod i den här lägenheten. Och för det tredje så hävdar ju rättsläkaren att då den som har utdelat huggen ska ha stått över målsägaren. Är det på det sättet, då menar jag, och Jenny ska ha åkt i sin egen bil, då hade man hittat blod i hennes bil, och det har man inte gjort överhuvudtaget. Och det är ju någonting som jag reagerar på. Är det verkligen på det sättet som åklagaren påstår? Eller kan det gå till på det sättet som Jenny själv berättar om? Problemet med den här utredningen, det är ju att det finns, man har liksom helt enkelt inte utrett de här frågetecknen som finns. Man har inte utrett, Jenny berättar vilken bil hon ska ha åkt i. Man har inte undersökt vilka bilar som kan ha rört sig i området. Eller vilka personer som kan kopplas till den bilen och det märket till exempel. Och det kan jag tycka att man borde göra om man vill döma en person till livstidsfängelse för mord.
Jenny Olsson hävdar alltså att hon är oskyldigt dömd. Jag ringer Fatima igen, kriminologen på Adbergers juridiska. Jag frågar Fatima om hon är helt säker på att domen mot Jenny är korrekt.
Ja, alltså om du med helt säker menar att det skulle finnas någon sorts, hur ska vi uttrycka oss, objektiv sanning där det ena är absolut rätt och det andra är absolut fel. Så den typen av garantier finns inte. De finns inte i livet i övrigt och de finns inte inom juridiken. Därför att juridiken handlar om att göra bedömningar utifrån hur lagen är avfattad och utifrån den situation man möter och den bevisning som läggs fram. Om vi tittar på det här fallet så är det ju så att det har lagts fram, menar jag, tillräckligt bra bevisning. Många faktorer som knyter Jenny Olsson till det här brottet och som egentligen utesluter möjligheten att brotten skulle vara utförda av någon annan. Men om det, vad kan jag säga, om den juridiska sanningen eller den juridiska slutsatsen som leder till det här domslutet samtidigt motsvarar en materiell sanning, alltså en objektiv sanning. Ja, det kan jag inte riktigt svara på. Jag höll på att säga, det vet Jenny Olsson. Sen kan man ju fråga sig, återigen, jag återkommer till att det är åklagaren som har bevisbördan. Och här menar ju, man kan säga när rätten tar ställning till huruvida Jenny Olsson i det här fallet har begått de här brottsliga gärningarna, då tar ju rätten ställning till om åklagaren har styrkt sina påståenden om brott. Och om den bevisning som har lagts fram, alltså talar för det som åklagaren säger har hänt. Det är inte riktigt samma sak. Låt säga då att kanske försvaret inte har bjudit tillräckligt motstånd. Det finns ju naturligtvis sådana fall också. Så på det viset, om du frågar mig, är det här en korrekt dom? Ja, utifrån den information som är framlagd så är detta en korrekt dom. Sen vet inte jag. Jag har inte kännedom om ifall det även skulle ha lagts fram annan information, kanske då från försvaret, för att vi skulle få en annan bild. Det vet jag inte. Men en juridisk rättvisa är inte alltid detsamma, eller kanske väldigt ofta är det inte samma sak som en materiell eller objektiv sanning.
När Jenny växte upp på västkusten var familjebanden starka. Nu däremot, efter morddomen, är det annorlunda. När jag träffar Jenny har hennes mamma precis dött. Jenny kommer antagligen inte gå på begravningen. Syskonen vill inte det. De har vänt henne ryggen.
De kommer göra allt i sin makt för att jag inte ska komma dit. För att de tror att jag är en mördare.
En som finns kvar i Jennys tillvaro är Paula, flickvännen. De pratar i telefon 3 gånger om dagen och 1 gång i månaden ses de här i besöksrummet. Vi tar oss till Uddevalla igen, hem till Paula, lastbilschauffören och 5-barnsmamman som är Jenny Särbo sedan 1,5 år tillbaka.
Första gången vi träffades, då var det så att det var min fru som var kompis med hennes fru. Så då träffades vi första gången. Och det här är ju 20 år sedan. Sen har vi ju haft, så skilde sig hon med sin fru och jag skilde mig från min fru. Och då har vi haft lite sporadisk kontakt. För hon är en sån människa. Hon kunde bara ringa och säga hej, vi gör kaffe. Eller när jag flyttade hit till det här huset så kom hon hjälpte mig och skotta snö och bar möbler och satt ihop möbler. Och bara för att hon är snäll. Och då fanns det ingenting emellan oss på det sättet. Men vi började träffas mer och mer. Och insåg att, hoppsan, här fanns det något. Det fanns en liten gnista som vi byggde vidare på.
Du är i friheten, men hon är i fångenskap. Hur är det möjligt att hålla ihop när man lever i 2 helt olika världar?
Ja, det är ju helt nytt för mig. Så att man fick ju ställa om sig. Jag är ganska flexibel av mig och jag älskar ju Jenny. Så att det var ju, man fick ju göra det bästa av situationen. Det var jättejobbigt i början. Och det är jättejobbigt nu också. Det är inte någon dans på rosor. Men jag älskar henne och jag vill ju vara med henne. Så att därför så får man ju stå ut. Man får hitta lösningar. Man får hitta sätt att anpassa sig till hela situationen. Och det tycker jag att vi har gjort ganska bra.
Paula minns tillbaka på den där dagen då Jenny greps den 6 september 2020. Polisen hade varit här i villan och letat efter Jenny. På kvällen hade Paula tagit en promenad bort till Jennys lägenhet. Där hade hon sett polisens låsmed byta lås på dörren. Det var då som Paula förstod att Jenny var misstänkt för mordet på Tommy.
Då började ju hjärnan snurra. Vad har hänt? Varför har hon gjort det? Då var det jobbigt. Det är nästan så att jag inte kan prata om det utan jag börjar gråta nu, men ja, det är nog den jobbigaste perioden. Se, nu börjar jag gråta.
Hur skulle du känna om, låt oss säga att du hälsar på Jenny på Hinseberg och så är det 5 minuter kvar av er träff och så säger hon det, jag måste berätta någonting som är fruktansvärt hemskt och jävligt, det var jag som gjorde det, vad skulle du känna då?
För det första kan jag inte ens föreställa mig det, för jag tror inte att hon har gjort det. Men om vi tar i det här... Ja, det var en svår fråga det. Jag älskar ju Jenny. Och om vi nu går in med förutsättning att hon skulle ha gjort det, om vi utgår från den värsta, så vill jag ändå tro att hon, alltså hon är ju ingen sån människa, så då måste det ju någonting som har drivit henne till det. För hon är ingen sån människa.
Paula fick tidigt erfara Jennys spelmissbruk.
Året innan vi blev ihop så lånade hon pengar av mig under förutsättning att hon skulle köpa en bil. Och hon hade inte fått sin lön. Nu i efterhand så kan jag tänka sig, men Paula, var du blåögd? Men det visste man ju inte. Jag fick tillbaka de pengarna. Och sen året när vi började träffas, året efter, då erkände hon för mig att hon hade spelmissbruk. Och jag lovade henne att jag skulle hjälpa henne med det hon behövde hjälp med. Det jag kunde hjälpa till med. Och, så att jag visste ju, det hon missade lite grann att berätta, vilket tror jag är hela grejen med missbruk, det är att man berättar ju inte hela omfånget, hela omfattningen. Så att nu vet vi ju att hon har haft ett mycket, mycket större missbruk än vad jag trodde. Men hon erkände ändå att hon hade det. Och att hon gjorde sitt bästa för att inte spela, för att betala tillbaka sina skulder och alltihopa. Men det var ju liksom bara toppen på isberget som jag fick reda på.
Nu försöker Paula blicka framåt. Framtiden vill hon tillbringa med Jenny här i Uddevalla. Vad folk i hennes närhet tycker och tänker om den saken, det struntar hon i.
Och jag vet, många har sagt till mig, det, ja men när hon kommer ut, hon kommer ju vara en dömd mördare. Ska ni bo i Uddevalla då? Ja, varför inte?
Har du känt någon gång att jag fixar inte det här, jag måste göra slut?
Nej, det har jag inte. Aldrig faktiskt. Nej. Sen har jag och Jenny pratat om som det här liksom, ja men hur blir det? Alltså det är många år. Och man vet ju inte, men även om man lever ihop så kan ju känslorna förändras. Och Jenny vet jag har sagt någon gång, men tänk om du träffar någon som du faktiskt, då måste du säga det. Och jag bara, ja, det kan ju hända. Men just nu känner jag liksom inte det. Just nu känner jag att jag älskar henne. Vi skriver brev, vi pratar i telefon. Vi har ju ändå den här kontakten som normala människor har när man träffas varje dag. Så att vi har ju ändå ett litet liv i livet ihop liksom.
I besöksrummet på Hinseberg frågar jag Jenny vad hon önskar när det gäller framtiden. Den som är ett enda stort frågetecken. Jenny vill hem till Uddevalla, kanske jobba på en bondgård, säger hon. Huvudsaken är att hon får vara med Paula.
Jag vet att när jag satt på häktet så, i Uddevalla, så sa de det att om du blir dömd för det här så måste du, då måste du lämna henne och barnen.
Varför?
De säger ju att jag inte skulle kunna komma tillbaka till Uddevalla igen.
Hur tänker du själv kring det den dagen det kan bli aktuellt?
Jag tänker naturligtvis flytta tillbaka till Uddevalla den dagen det är aktuellt. Jag vill ju dela mitt liv med Paula, så att det finns liksom inget annat alternativ för mig.
Vad är största skillnaden på dig idag och den du var när du dömdes för mordet på?
Att jag har lovat att jag aldrig mer ska ljuga om någonting hela mitt liv. Det är nog det som är den största skillnaden.
Har du ljugit någonting när vi har suttit här och pratat?
Nej.
Finns det då något positivt med fängelset? Jag ställer frågan till Jenny och det gamla spelmissbruket dyker upp i hennes tankar.
Jag har nog aldrig varit så glad av att inte ha en smartphone som jag är nu.
Det låter sunt.
Ja, i början när jag blev häktad där så kände jag väl att jag saknade min telefon. Det gör jag inte längre. Inte mer än att jag inte kan ringa när jag vill.
Ditt anrop är registrerat. Var god dröj. Your call. Centralen.
Ja, men hejsan, det är Ola här. Sitter här med Jenny. Vi är klara.
Vi är färdiga. Jag är medöverlag.
Tack.
Kriminalvårdarna hämtar mig i rummet och besöket på Hinseberg är över. Det känns fint att komma ut i friska luften. Jag ser sjön Väringen som glittrar och de stora fälten där ute. En bit bort, vid mataffären i Frövi, stannar jag till en sväng. Jag träffar Tommy och Stephanie och Eva-Lena som alla bor här i området.
Jag har bott här sedan födseln. Jag har 70, vad är jag? 73 år har jag bott här.
När kom fängelset hit?
Ja, det kan ha varit på 60-talet någon gång. Mitten av 60 eller någonting sånt där, tror jag. Det var ju annars ett hem för, ja, vad ska vi säga, sådana som hade defekter på den tiden. De föstes ju ihop och blev vi. Idag är det ju annorlunda.
Ja, vi har ju gymmet som ligger precis här, som man kan gå på. Sen så, ja, vad vi har. Jo, men vi har ju pizzeria som man brukar ha och, ja, alltså floristaffärer om man gillar att kolla på blommor och sånt där. Och bibliotek. Så att, ja, det kanske inte låter så mycket, men det duger i alla fall.
Fängelset finns här också.
Mm, det stämmer. Kvinnofängelse.
Vad känner du kring det?
Jag vet inte. Jag känner mig rätt så säker med det ändå. Det känns som att det ligger bra där det ligger och man gör en väldigt fin byggnad som de bor i. Mm.
Hur är det att ha ett fängelse på orten?
Jag tänker inte på det längre. Jag tyckte det var värst för i början när man kom hit. Det var lite läskigt, men nej, jag tänker inte på det faktiskt. Man ser dem aldrig. De är bakom lås och bom.
Du har lyssnat på Fängelsepodden, en exklusiv Podmi-produktion. Intervjuare Ola Lagerström, ljudbearbetning Emil Drugge på Drugge Sound.